بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi tänkte gå igenom Sheikh Abdurrahman al-Sa'dis bok Manhaj al-Salikin. Och vi har kommit fram till kapitlet Bab Salat al-Tatawwur, kapitlet om frivilliga böner. Frivilliga böner. Och vi förklarar lite grann vad Sheikhen säger. Boken är väldigt förkortad. Gällande frivilliga böner så finns det två sorters frivilliga böner. Och tatawwu betyder alla böner som är utöver de fem obligatoriska bönerna. Alla böner som är utöver de fem obligatoriska bönerna, de är frivilliga. Tatawwu kallas sunna, rekommenderade. Sen kommer ikhtilaf. Vissa böner kan ju vara obligatoriska som tahiyyat al-masjid och så vidare. Men generellt de säger att tatawwu är alla böner utöver de fem obligatoriska. Och de är två kategorier. Mutlaq och muqayyad. Mutlaq är generellt. Och muqayyad är specificerade böner. Generella böner är de bönerna där det inte finns någon speciell text från sharian. Det finns ingen text som säger att du ska be här eller du ska inte be här. Och det är tillåtet att be. Som till exempel efter salat al-maghrib så kan man be mer än två rakat till exempel. Sunna att be två rakat. Men om du frivilligt vill be till exempel åtta rakat, så är det okej om du gör det. Det har inte nämnts något bevis för det. Det finns vissa svaga hadith om att man ska be ett antal raka efter maghrib. Förutom de här två som då är väl etablerade. Men det är bara ett exempel. Taib. Det är de generella bönerna. De som är mutlaka. Så man får be dem hur mycket man vill. På dagen och på natten. Får du be hur du vill. Men det, man ska akta sig för att specificera. Om du alltid börjar be åtta raka efter maghrib, alltid, då blir det bidda. Men om du känner för att någon dag jag vill göra mycket sunna böner, jag vill ha belöning, så ber du lite extra. Efter dhuhr ber du till exempel 10 raka. Före dhuhr ber du 10 raka. Och så vidare. Så det är okej. Men att du alltid gör det är inte okej. Taib. Sen har vi al-muqayyada. Det är de bönerna där sharian har kommit och satt en gräns. De specifika bönerna. Specifika sunna bönerna. De får endast utföras på det sättet det har nämnts i bevisen. Och du får inte lägga till eller ta bort någonting. Taib. Det är de specifika bönerna. Som till exempel att be 12 sunna, rawatib, 2 före fajr, salat al-witr och så vidare. De ska bes på det sättet som de har kommit. De är muqayyada, specifika. Så de bes på det sättet de har nämnts, och man måste också ha avsikt för dem. Den första behövs ingen speciell avsikt för. Att du ska be 10 raka efter dhuhr. Det finns ingen speciell avsikt för det. Vad är det du ska avse? Du ska bara avse att göra sunna bön. Men om du vill be till exempel 4 rawatib före dhuhr, då måste du ha avsikt för det. Att de här 4 ska vara från de här 12 som man ska be varje dag för att få ett hus i paradiset. Och sunna böner är generellt bäst att be i hemmet. Sunna böner är bäst att be i hemmet. Profeten Ali satt och salam, han sa: "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salatul mar fi baytihi illa al-maktuba." Han sa: "Folk, be i era hem. För den bästa, en persons bästa bön är den bönen som han ber i sitt hem. Förutom den obligatoriska. Den ska man be i jama'a." Så den bästa bönen är den som han ber i sitt hem. Förutom den obligatoriska bönen. Så det är sunna att be de frivilliga bönerna hemma. Men det är tillåtet att be dem i moskén. Vissa går ju till moskén eller åker till moskén och kan inte be dem hemma. Om du ber dem hemma efter att man gjort adhan, så skulle du kanske inte hinna till iqama i moskén. Vilket är en ursäkt att be dem hemma. Eller till exempel efter maghrib, då går man hem. Det är bra att man ber dem hemma. Som profeten sa, som en annan hadith, ber de här två raka hemma efter maghrib. Så generellt, det är bra att be hemma. Det ger liksom baraka i huset. Det tar bort shayatin från huset och så vidare. Och man gör så att huset inte blir som en begravningsgård. Begravningsplats där man inte ber. Där man ger liksom någon slags liv till huset. En till sak med sunna böner är att det är rekommenderat att göra dem konstant. Al-mudawama. Att vara konstant i sunna bönerna. Att ständigt göra dem. Om man har börjat med en bön ska man försöka att alltid fortsätta. Om du ber witter så fortsätt att be witter. Tills den dagen du dör. Be två raka innan fajr hela livet och så vidare. Profeten alaihissalam han sa: Eyyuhannas alaikum min al-amal ma tutiqun. Folk, gör inte mer gärningar än vad ni klarar av. Och så sa han: Wa inna ahabbal a'malu ila Allah ma dawama alayhi wa in qalla. Och de mest älskade gärningarna till Allah är de som man gör konstant, även om de är få. De mest älskade gärningarna hos Allah är de som man gör konstant. Så att be till exempel 3 raka witter varje kväll är bättre än att be hela natten en gång i månaden. Och inte be resten av månaden. Alltså sunnabönder på kväll till exempel. Så att man gör någonting litet men man gör det kontinuerligt är bättre. Tänk på det. För det är inte rekommenderat att man börjar någonting och sen avslutar det. Man ska inte ge sig in i någonting som man inte kommer klara av. Man, saker och ting får ta sin tid. För profeten sa en gång till Abdullah bin Umar. Han sa: var inte som den här personen. Han brukade be qiyam al-layl, nattbönen, och sen så slutade han. Var inte som honom. Det är något dåligt att du börjar och sen slutar. Utan gör det som ni klarar av. Taib. Författaren säger då: bab salatu tatawwu, salatul kusuf. Första kapitlet, första bönen är salatul kusuf, solförmörkelsebönen. Bönen som man ber vid solförmörkelse. Och det finns också något som heter khusuf. Och khusuf är månförmörkelse. Men khusuf kan användas som mån och solförmörkelse. Han säger: wa akaduha salatul kusuf. Den mest rekommenderade av alla sunna böner är den här bönen, månförmörkelse eller solförmörkelse. Lianna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. För att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde den här bönen och beordrade med att man ska göra den här bönen. Han gjorde den och han beordrade med att man ska göra bönen. Därför säger vissa ulama att den är wajib, den är obligatorisk. Men majoriteten av ulama säger att den är rekommenderad. Och den ska bes, den ska utföras på det sättet som Aisha beskrev, radiyallahu anha. Att profeten, alaihissalatu wassalam, jahara fi salatil kusuf, fi qiraatihi. Han läste högt i bönen av solförmörkelsen. Fasalla arba raka'at fi raka'atain. Och han bad 4 raka'a i 2 raka'a. Med 4 sujud. Muttafaqun alayh. Berättade Bukhari och Muslim. Taib, hur gör man 4 raka'at i 2 rukor? Vad han gjorde var att han bad, man läser högt surat al-Fatiha och sen en lång sura, eller man kan läsa flera sura, men man läser ganska långt i första rakan. Och sen gör man rukor som vanligt, fast man kan göra lite längre. Och sen går man upp, sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Och istället för att gå ner i sujud så börjar man igen med al-Fatiha. Och sen läser man lite kortare Koran än man gjorde i första rakan. Sen går man ner i rukå och sen upp. Och sen går man ner i sujud. Det blir 2 rukå på en raka. Och i andra rakan gör man likadant. Man går upp, man läser Koran. Lite kortare än andra rakan. Ruku, så går man upp och fortsätter att läsa. Och sen går man ner i ruku. Och sen går man upp och sen går man ner i sujud. Hänger ni med? Och det är sunnat att den här bönen är ganska lång. Kanske typ en timme. Och efter bönen så gör imamen en khutba. Där han påminner folk om Allahs storhet. Att det här är två av Allahs stora tecken. Solförmörkelse och månförmörkelse. Att folk ska vända sig till Allah och göra tauba och så vidare. Inshallah ta'ala. Och vissa ulema säger att det är rekommenderat att man ropar ut. Man säger salatul jami'a. Salatul jami'a. Att personer som kallar till adhan inte gör adhan, utan att han säger till folk kom och be tillsammans. Då fattar folk att det är något på gång, så går de till moskén och ber med imamen där. Och den här bönen bad profeten Salam en gång i sitt liv. En enda gång bad han den. Det är inte så ofta det är solförmörkelse eller månförmörkelse. Sen säger författaren Salatul Witr. Bönen som man ber innan man sover eller innan fajr. Och den är starkt rekommenderad. I en hadith. Inna Allaha witrun wa yuhibbul witr. Allah är witr, som betyder udda antal. Alltså Allah är en. Och han tycker om witr. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Sheikhen säger wa salatul witr sunna muakkada. Att be witr är starkt rekommenderat. وداوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. Profeten صلى الله عليه وسلم bad den konstant, vare sig han var bofast eller resande. Och han uppmuntrade folk till att göra den. وأقله ركعة. Det minsta antalet man kan göra witr är en raka. وأكثرها 11. Och det mesta är 11. ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. Dess tid är från Isha fram till det att solen går upp. Alltså första fajr-tiden. Wal afdal an yakun akhir al-layl. Wa afdal an yakun akhir salatihi. Och det bästa är att det är den sista bönen som han gör på natten. Så som profeten a.s. han sa, ij'alu akhir salatikum bil-layl witran. Låt witr bli den sista bönen på natten. Muttafaqun alayh. Och han sa också, men khaf an la yaquma min akhir al-layl falyutir awwalahu. Den som fruktar eller han är rädd att han inte kan gå upp i slutet av natten ska be witr i början på natten, alltså innan han sover. Och man tamma an yaquma akhirahu falyutir akhir al-layl. Men den som känner sig säker att han kan vakna och be i slutet på natten ska be den i slutet på natten. Fa inna sala akhir al-layl mashhuda wa dhalika afdal. Eftersom att bönen i slutet på natten är bevittnad, alltså av änglar. Och det här är någonting bättre. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Vi tänkte läsa lite förklaring. Det här är allt som Sheikhen säger om Salatul Witr till exempel. Så ibland kan man behöva lite förklaring. Vi tänkte läsa vad Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah säger i hans förklaring på Kitab Adab Mashi ila Salah. Förklaringen på Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhabs bok som handlar om fiqh. Han säger tiden för witr börjar från Isha. Walau kanet majmua ila al-maghrib. Det är också en fayda som inte framgick här. Tiden för witr börjar från Ishas tid. Även om du skulle ha slagit ihop den med Maghrib. Ibland när man är resande får man ju slå ihop Maghrib och Isha. På Maghribs tid. Och då är det typ fortfarande ljust ute. Då är det tillåtet att be witr. Direkt efter. Även fast tiden för Isha inte ens har fallit in. Men du kan be den från Isha till Fajr. Och det här är om man har slagit ihop bönerna. Och det sista tid är fram till det att solen går upp. Och beviset för det i hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa salatul layli mathna mathna, nattbönen utförs genom att man ber två raka, sen två raka och sen två raka. Men om man fruktar att morgonen faller in, så ber man en raka och avslutar det man har bett på natten. Berättade Bukhari och Muslim. Så hadithen bevisar att witr bes fram till fajr. Om du är rädd för att fajr kommer in, så avslutar du din nattbön genom att be en raka. Det är ett bevis på att witr är fram tills fajr. Alltså första fajr-tiden. Och bästa tiden för witr är sista delen av natten. För som vi sa, den är bevittnad. Och inte bara det, det är den tiden då Allah Azza wa Jal kommer ner till lägsta himlen och säger, vem är det som ber mig, så kan jag ge honom. Vem är det som ber om förlåtelse, så att jag kan förlåta honom. Och så vidare. Och det minsta antalet är en raka. Baserat på hadith Abi Ayyub, där profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, el-witru haqq. Witr är en förpliktelse. Och det här använder vissa som bevis på att witr är wajib. Och jag tror det är Abu Hanifas medhem. Att witr är wajib. Al-witru haqq. Faman sha'a falyutir bi khams. Den som vill ber fem raka. Wa man sha'a falyutir bi thalath. Och den som vill ber tre. Wa man sha'a falyutir bi wahida. Och låt den som vill göra witr med en raka. Berättad av Hakim i hans Mustadrak. Och han säger att den är autentisk. Och Zahabi håller med honom om detta. Och det berättas också i Sahih Bukhari från Ibn Abi Mulaika. Han sa, Muawiya gjorde witr efter Isha med en raka. Och bredvid honom så var det Abdullah ibn Abbas slav där. Så han gick tillbaka till Ibn Abbas och berättade för honom vad som hade hänt. Att Muawiya gjorde witr med en raka. Och då så sa Ibn Abbas, låt honom vara, för han var en följeslagare till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och i en annan hadith så sa han, låt han vara, innahu faqi, för han är kunnig. Alltså det som han har gjort är korrekt. Och det här finns i Sahih Bukhari. Så det minsta antalet man kan göra witr är en raka. Och det mesta är, hur mycket?
11.
Som det berättas i hadith Aisha radiyallahu anha, att profeten a.s.w. aldrig bad mer än 11 raka, vare sig i Ramadan eller utanför Ramadan. Berättade Bukhari och av Muslim. Och så säger Sheikh Abdul Mahsin, och det bästa är att man gör taslim. Man säger salam alaikum på båda sidorna. Mellan varje två raka. Så som det har berättats från profeten sallam, hans uttalande och hans gärningar. Att han brukade göra så. Då han sa salatul layl methna methna. Nattbönen utförs genom att man ber två raka, två raka, två raka och så vidare. Och det också berättas från Ibn Abbas, då han sov hemma hos Maimuna och bad nattbönen med profeten Muhammed sallam, att han bad två raka, så avslutade han och sen två nya, och så avslutade han och så två nya och så vidare. Som det berättas i Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Men man kan göra witr med 9 raka. Och inte göra taslim förutom i sista. Alltså 9 stycken tillsammans. Du slår ihop 9 stycken raka. Eller så kan man be 8. Sitta och göra tashahud. Och sen ställa sig upp och be en raka till. Och sen sätta sig ner och göra tashahud. Och sen avsluta bönen. Eller så kan man be 7 raka. Att man ber dem tillsammans. Och sätter sig bara i sista raka. Som det berättas från Aisha radiyallahu anha. Då hon frågades om hur profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde witr. Då så sa hon, "Wa yusalli 9 raka'at. La yajlis fiha illa fi thamina." Fayadhkuru Allah. Han bad 9 raka och satte sig endast i den åttonde rakan. Fayadhkur Allah och gjorde dhikr av Allah, prisade Allah och åkallade Allah. Sen ställde han sig upp utan att avbryta bönen och bad den nionde rakan, och sen satte han sig, gjorde dhikr av Allah, lovprisade Allah, åkallade Allah och sen avslutade han bönen högt. Och efteråt så bad han två raka sittande. Och detta blev 11 raka. Men när han blev äldre och fick kött på benen så gjorde han witr med 7 raka. Och bad två raka sittandes efter de här 7. Det här är 9 raka. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Hänger ni med? Så du kan be witr 9 raka. Eller 7 raka. Och vi kommer nu till 5 och sen 3. Men de 9 att du då kan be på raken utan att avbryta. Men i 8:e så sätter du dig och gör tashahud. Tashahud. Och sen ställer du dig upp. Och ber 9:e. Sätter dig och gör tashahud och avslutar bönen. Samma sak om du ber 7. Du ber 6. Sätter dig och gör dhikr. Och sen står du upp och ber den 7:e. Och sätter dig och gör tashahud och sen så avslutar du bönen. Eller så ber man 5. Och sitter endast i sista rakan. Som det berättas från Aisha också. Radiallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yusalli min al-layl 13 raka. Yutir min dhalika bi 5. Han brukade be 13 raka på natten. Och han gjorde witr med 5 raka. Och satt endast på slutet. Så det blev 5 på raken. Och sitter endast med tashahud i sista rakan. Och den här hadithen använder man som bevis på att det har också bekräftats att han bad 13. Hon sa först 11. Men 13 är det högsta som har nämnts med autentisk kedja att han bad. Och hadithen innan bevisar också att man kan be 2 raka efter witr. Eller hur? Han bad witr. Och sen bad han 2 raka sittandes. Och båda de här haditherna finns i Sahih Muslim. Eller så gör man witr med 3 raka. Och 3 raka, Sheikh Abdul Mahsin Hafizahullah, han säger antingen så bes de med 2 salam eller med 1 salam. Alltså att du ber 2 raka, säger salam alaikum, salam alaikum. Och sen ber du 1 raka till. Eller att du ber dem med 1 teslim. Att du bara säger salam alaikum 1 gång. Men frågan är, ska de bes som maghrib? Och han säger nej, det ska de inte. För det finns en hadith som förbjuder det här. Från Abu Huraira, radiyallahu anhu, an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qal, la tutiru bi 3, utiru bi 5, au 7, wa la tishbihu salat al-maghrib. Han sa, gör inte maghrib med 3 raka. Eller 5. Gör inte witr med 3 raka. Utan gör 5 eller 7. Och likna inte er en bön vid maghrib. Och den hadithen finns i Daruqutni. Så han säger här att vad som förstås är att den inte ska likna maghrib. Om du ber den 3 raka, så sitt inte efter andra. Utan ställ dig upp efter andra. Och be tredje och sitt efter tredje. Hänger ni med? Det var det han sa om witr. Sen finns det någonting annat. Om man gör witr med 3 raka, så är det sunna att läsa vissa surer. Vet ni vilka? Vilken först? Sabbihisma rabbikal a'la. Andra raka. Qul huwallahu kafirun. Och tredje. Qul huwallahu ahad. Ja. Det finns en till sak som har nämnts. Och det är att man kan göra kunut. I sista rakan kan man lyfta händerna och göra dua. Det har nämnts i hadith Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma. Profetens barnbarn sallallahu alaihi wasallam, att han lärde honom dua al-kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Den här duan som man säger. Och den här duan kan man göra på två olika ställen. Antingen gör man den före ruku eller efter ruku. Sista rakan läser du kul hala ahad. När du är färdig så kan du lyfta upp händerna och göra du al-qunut. Allahumma ihdina fi man hadayt. Tayyib. Och sen göra ruku, gå upp och sen ner i sujud. Eller så kan du göra den efter ruku, vilket är det vanligaste. Men Allahu alam, det mer autentiska är att man gör det före ruku. Men båda är okej, båda har nämnts i autentisk sunna. Och sen säger sheikhen salatul istisqa. Bönen som man ber då man ber om regn. Då är det torka. Så ber man om regn. Och det här är något som kanske inte berör oss så mycket i Sverige. Men vem vet, kanske ni flyttar till ett land där det är torka. Som det är i den största delen av södra jordklotet. Afrika och så vidare, det är mycket torka. Saudiarabien. Wallahi, ibland det regnade en gång på två år. Ibland gick det ett helt år utan att det regnade. Moln var någonting sällsynt. Och ibland så kom de och de försvann. Utan att det regnade. Och så här ibland i Sverige. Molnen ser inte ut som regnmoln men det regnar. I Saudi ibland det kommer regnmoln. Men det regnar inte. Varför? Ja? Nej, för att Allah mustan, folk syndar. Det är straffen Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att om folk inte betalar zakat kommer alla att hålla tillbaka. Om folk håller tillbaka zakatpengar kommer alla att hålla tillbaka regnet. Och om det inte vore för djuren så skulle han inte skicka ner en enda droppe. Så folk måste göra tauba, måste vända tillbaka till Allah. Han säger här, salatul istisqa är sunna. Om folket befinner sig i nöd och behöver regn, behöver vatten. Och den bes som salatul id ute i öknen, utanför stan. Idbönen ska man egentligen inte be i en moské. Eller lokalen ska egentligen bes utomhus. Och samma sak gäller den här bönen. Och när man går ut till den här bönen så ska man gå ut mutakhashian, ödmjuk. Mutadhallilan. Man ska inte ha på sig fina kläder. Mutadarrian, al-mubalaga fi su'al. Och man ska verkligen vara ihärdig i sin fråga till Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yusalli raka'atayn. Man ber två raka. Och sen gör imamen en khutba. Och i den här khutban så gör han mycket istighfar. Och läser många verser från Koranen som beordrar med istighfar. Att be om förlåtelse. Och yulihu fi du'a. Och han verkligen upprepar sin åkallan. Och han misströstar inte att Allah ska besvara hans du'a. Och det är rekommenderat att man innan bönen, innan man ger sig ut för bönen, gör saker som orsakar att man får Allahs rahma. Som att man gör mycket istighfar. Man ber Allah mycket om förlåtelse. Man gör toba. Man ångrar sig för sina synder. Wal khuruj min al-madhalim. Man ger tillbaka de saker man har tagit orätt från folk. Wal ihsanu ila al-khalq. Man gör goda saker mot människor. Wa ghayruha min al-asbab allati ja'alaha Allahu jaliba lirahma. Wa daf'atun lin-niqma. Wallahu a'lam. Och andra orsaker som gör att man får Allahs rahma och skydda sig från hans straff. Wallahu a'lam. Och i den här bönen så brukar imamen också vända på kläderna ut och in. Han vänder kläderna. Om man har till exempel en rock så vänder man den ut och in. Och de beende brukar också göra det. Och han vänder sig och lyfter händerna mot Mekka och gör dua. Och wallah, det var en gång vi var där i Saudi. Det hade inte regnat på så länge. De gjorde bönen och det började regna. Det är också en sån här grej. Och den bes oftast efter fajr. Alltså efter att solen har gått upp. Som Eid typ. Man brukar säga att typ, imorgon är det salatul Eid. Och det är kungen som brukar säga att. Eller ledaren i landet som beordrar med den här bönen. Och man ber den på många ställen i landet. Taib. Sen säger sheikhen awqat an-nahy. Tiderna där man inte ska be. Wa awqat an-nahy an an-nawafil al-mutlaqa. De tider där man inte ska be. De generella sunnabönerna. Och här är viktigt, vi sa att det finns två sorters sunnabönor. Generella och specifika. Generella är de som inte har nämnts med något speciellt bevis. Du kan be alltså typ när som helst och hur mycket som helst. De ska man inte be på dessa tider. Vilket indikerar att de bönerna som är muqayyada, som har en orsak, kan man be på dessa tider. Som till exempel tahiyyat al-masjid. Om du går in i en moské så kan du be två raka innan det att du sätter dig. Även om, om det är tiderna där man inte ska be. Den första tiden då man ska undvika bön är min al-fajr ila an tartafi ash-shams qayd ar-rumh. Från fajrbönen tills det att solen har gått upp, qayd ar-rumh, typ avståndet av en pilbåge eller ett spjut från horisonten. Det är typ en typ 10 minuter efter soluppgången. Ni har de här bönetabellerna. Om det står att solen går upp klockan 6. Ni har första tiden klockan 4:30 till exempel. Då går fajr in och 6 går fajr ut till exempel. Då ska du inte be efter salat al-fajr fram tills det att solen har gått upp. Alltså typ 10 minuter över 6. Du ska undvika att be typ 1 minut över 6. Utan solen ska ha gått upp. Avståndet av ett spjut. När du kollar typ sådär. Yani 10 minuter, en kvart efter fajr. Wa min salat al-asr ila al-ghurub. Och från asrbönen tills att solen går ner. Wa min qiyam al-shams fi kabad al-sama ila an tazul. Wallahu alam. Och från det att solen har satt sig eller har gått i zenit, i mitten av himlen, tills det att den går in i zenit. Alltså precis innan dhuhr. Och den här tiden är också typ en kvart, 10 minuter innan dhuhr. Om det står på tidtabellen att dhuhr är klockan 1, så ska ni inte be sunnabönor 10:01. Och beviset för det, hadithen från Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, där han sa tre, thalata sa'at. Det fanns tre tider där profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd oss från att be och förbjöd oss från att begrava våra döda i. Då solen går upp tills det att den har gått upp helt och hållet. Och då solen precis innan det att den har gått i zenit, tills det att den har gått i zenit. Och då solen höll på att gå ner. Alltså efter asr. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och han sa också att det finns ingen bön efter fajr tills det att solen har gått upp. Och ingen bön efter asr tills det att solen har gått ner. Och den här hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Men som sagt var, det är tillåtet att be de bönerna där man har en anledning. Som till exempel att man går in i en moské. Eller att man har gjort tawaf. Man har gått 7 varv runt Kaaba. Då är det sunnat att man ber 2 raka. Som profeten sa a.s. Ya bani abd al-manaf, hindra ingen från att gå in i den här moskén och göra tawaf och be sunna bön vilken tid det än må vara. En autentisk hadith. Vilken tid det än må vara ska ni aldrig hindra någon från att gå in i moskén och göra tawaf och be. Vilket bevisar att bön som man gör tillsammans med tawaf kan man göra när som helst. Därför är moskén i Mekka alltid öppen dygnet runt. Så om man kommer in i moskén så ska man inte sätta sig förrän man ber 2 raka. Även om det är efter asr eller efter fajr. Så de bönerna där man har en anledning kan man göra på de här tiderna. Men det vissa ulama säger är att det är riktigt ogillat att be precis innan maghrib. Alltså 5-7 minuter innan maghrib. Och 5-7 minuter innan det att solen håller på att gå upp. Det är precis de här tiderna där folk brukar dyrka solen. Och det är de tiderna där solen går ner mellan shaitans horn. Eller går upp mellan shaitans horn. Så de här tiderna ska man undvika att be. Och vissa shuyukh som Sheikh Muqbil, Allah yarhamuh, när han gick in i moskén den här tiden stod han. Och väntade på adhan. Han gjorde inte sunna utan han stod och gjorde adhan. Och det finns också en stark åsikt som säger att du ska inte be alls. Om du går in i moskén, du sätter dig. Baserat på de här haditherna. Men Allah alam, det finns en skillnad på precis efter asr Och precis efter Fajr. Och precis innan solen går upp eller ner. De här tiderna är det verkligen ogillat att be. Innan soluppgången, 10 minuter. Eller innan solnedgången. Då ska ni undvika att be solna böner. Det är bättre att man väntar. Okej? Okay? Ett annat bevis på att man kan be, om man har en anledning, är att en gång, jag tror det var i Hajj, så bad profeten alaihissalam i Masjid al-Khaif i Mina. Och när han var färdig, det var Fajr, så såg han två män sitta längst bak i moskén. Så han hämtade dem. Och han sa, varför bad ni inte med oss? Då så sa de, men vi hade redan bett i våra tält. Han sa, gör inte det. Men om ni har gjort det och kommer till moskén, så ska ni be igen. Och det kommer vara frivillig bön för er. Den här hadithen är autentisk. Så om man redan har bett en bön och kommer till moskén och de ber samma bön igen, så be med dem igen. Så kommer det räknas som frivillig bön. Så det är också något man kan göra på de här tiderna. Så man har en anledning för att be. Tawaf, man går in i moskén. Eller du har gjort en ed. Du har surat en ed till Allah att jag ska be två rakar. Då ska du göra det. Och så vidare. Om du har en anledning så ska du göra det. Men att man bara ställer sig efter Fajr och gör sunna. Jag säger att jag ska göra 10 rakar efter Fajr. Är inte någonting bra. Det är förbjudet. Och det var en gång en fin berättelse. Det var en från Salaf, jag tror det var Sa'id ibn al-Musayyib, som var i moskén. Och det fanns en man bredvid honom som bad jättemycket efter Fajr. Så han förbjöd honom och sa, du får inte göra det. Det är förbjudet. Och då så sa den här mannen, vadå? Ska Allah straffa mig för att jag ber? Kolla vilket svar. Ska Allah straffa mig för att jag ber? Då sa han, nej. Han ska straffa dig för att du går emot sunnan. Mycket smart svar. Så det är ofta sådana svar som Ahlul Bidda kommer med. Men man ska akta sig. Och man ska vara smartare. Taib. Nästa kapitel. Salatul Jama'a wal Imama. Kapitlet om att be i församling och vissa bestämmelser som gäller imamen. Han säger, Sheikhen säger, rahimahullah, wa hiya fardu ayn li salawat al-khams ala rijali hadaran wa safaran. Och det är obligatoriskt för varje man att be de fem bönerna i grupp, vare sig man är resande eller bofast. Så som profeten sa alayhi salatu wasalam, لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام. Jag har avsett att man ska kalla till bönen och sen ska jag sätta en man som ska be med muslimerna och sen ska jag ge mig iväg med andra personer och ta med mig ved och elda upp husen av de som inte går och ber i jamaa, de som inte går och ber tillsammans med muslimerna. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och som det också berättas i hadith Ibn Maktum, profetens blinde muaddin, rahimahullah, radiyallahu anhu. Han kom en gång till profeten sallam och han sa, Ya Rasulullah, leysa li qaid yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, jag har ingen som kan leda mig till moskén. Han var blind. Och i en riwaya så sa han också att det finns farliga djur och gropar på vägen och så vidare. Får jag be hemma? Så han sa, du får be hemma. Men när mannen gick iväg så sa han till honom, Hel tesma'uni da? Hör du kallet till bönen? Han sa, naam. Han sa, faqale fa ajib. Han sa, då måste du besvara. Så du måste gå till moskén. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Så män ska be i moskén. Och då kommer frågan, vad är moské, vad är inte moské? Allahu alam. Moské är ett ställe som är avsett för bön 5 gånger om dagen. Sen finns det ikhtilaf, måste det ägas, måste det inte ägas av muslimer och så vidare. Kan man hyra en lokal och så vidare? Allahu alam. Men det vissa lärde sig är att de här ställena där man avser att be 5 gånger om dagen tar bestämmelserna av moské. Vad är avståndet då? Alltså om någon bor i ett ställe där det inte finns en moské förutom en halvtimme bort, måste han gå till moskén? Nej, det måste han inte. Det vissa lärda sa är att om en muadzin står på taket till moskén och kallar till bönen. Och du tror att du kan höra den här adhan, så måste du gå dit. Men om du bor längre bort så behöver du inte gå dit. Alltså då bor du så långt bort att du är ursäktad. Men självklart så är det bättre att du går dit och ber. Ju längre bort, ju mer belöning. Ju varje steg du tar, så drar Allah bort en synd och höjer den nivå och belönar dig. Så ju längre bort, ju mer belöning. Men frågan om obligatoriskt eller inte har också att göra med det här med avstånd. Om man bor så långt bort, om man bor här till exempel, så är det väldigt långt till moskén om man skulle inte höra adhan. Allah anna. طيب. Sen fortsätter sheikhen och säger وَأَقَلُّهَا إِمَامُ وَمَأْمُومُ. Och det minsta antalet man kan vara i en jama'a, en grupp, är imam och en beende person. وَكُلُّ مَا كَانَ أَكْفَرْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ. Och ju mer personer som ber, ju bättre är det hos Allah subhanahu wa ta'ala. Som det har nämnts i vissa hadither. Nam. Det har berättats från Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu att han berättar från profeten alayhi salatu wasalam, wa inna salatu rajul ma'a rajul azka min salatihi wahdahu. Att en man ber med en annan man är bättre än att han ber själv. Wa salatuhu ma'a rajulayn azka min salatihi ma'a rajul. Och att han ber med två personer är bättre än att han ber med en person. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala. Och ju mer som ber, ju mer kärt är det hos Allah Azza wa Jal. Och den hadithen finns i Abi Dawud. Och den är Hassan, inshallah ta'ala. Och som det har nämnts i hadithen som sheikhen nämner här. Salatul jama'a afdal min salatul fard bi 27 daraja. Att be i församling eller grupp är 27 gånger bättre än att be själv. Muttafaqun alayh. Berättade Bukhari och av Muslim. Och sen går han in på lite bestämmelser gällande hur man ska be i jama'a. An Abi Huraira marfu'an. Abu Huraira berättar från profeten a.s. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Imamen är satt för att följas. Imamen finns där för att följas. Fa'idha kabbara fakabbiru. Om han säger Allahu Akbar, så säger Allahu Akbar efter honom. Wa la tukabbiru hatta yukabbir. Och säg inte Allahu Akbar före honom. Wa idha raka farka'u. Om han gör ruku, så gör ruku. Wa la tarka' hatta yarka. Och gör inte ruku före honom. Wa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd. Och om han säger sami Allahu liman hamida, så säg Allahumma rabbana wa lakal hamd. Wa idha sajada fasjudu. Wa la tasjudu hatta yasjud. Om han gör sujud, så gör sujud efter honom och gör inte sujud före honom. Om han ber sittandes, så ber sittandes allihopa. Och den här hadithen är autentisk. Det finns i Abu Dawud och en del av hadithen finns också i Bukhari och i Muslim. Det står här i fotnoten att sheikhen, Sheikh Sa'di, säger att det är också tillåtet att en person som ber sunna kan vara imam till folk som ber obligatorisk bön. Och tvärtom, vice versa. En person som ber sunna kan vara imam till folk som ber obligatorisk bön. Jag till exempel kan ju avse att göra 4 raka sunna. Och folk bakom mig, de gör dhuhr. Det är tillåtet. Därför till exempel i Ramadan, om ni inte har bett isha och kommer till moskén och de gör taraweh, så kan ni hoppa in med imamen. Och när han säger salam alaikum, så går ni upp och ber 2 raka till. Om han gör 2 raka då qiyam al-layl. Och motsatsen. Om en person ber fard, så kan du be sunna. Bevis? Ja? Vi sa det för några minuter sedan. Ja? Vi sa det för några minuter sedan.
Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till de 2
männen. Nej, de 2 som inte bad i Masjid Khayf. Han sa, om ni har bett, så be ändå med oss. Och det kommer vara frivillig bön. En annan gång kom det en man för sent till moskén. Han missade fardbönen. Och då så sa profeten s.a.w. Men jag tesaddaq ala hada. Vem ska ge sadaqa till den här mannen? Alltså be tillsammans med honom. Och då så var det en man som sa ja. Som redan hade bett. Så han gjorde om sin bön tillsammans med den här mannen. Alltså sunna. Inte att man gör dhuhr två gånger. Det här finns inte. Utan du gör dhuhr en gång. Och sen kan du göra den en gång till. Alltså du gör sunna. Avser att göra sunna bön. Och det finns också Mu'ad radiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal. Han brukade be. Leda sitt folk i bönen. Utanför Medina typ. Och sen gick han till Medina och bad bönen med profeten Muhammed s.a.w. Alltså med folket bad han sunna. Som imam. Och de bad obligatorisk bön bakom honom. Och så gick han till profetens moské s.a.w. och bad Aisha. Med bakom profeten Muhammed s.a.w. Tvärtom. Att han gjorde först med profeten s.a.w. och sen med folket. Nej, det kan vara så. Barakallahu fik. Och så säger han också att وَصِحَّتْ إِمَامَةُ السَّبِي فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ. Att ett barn kan också vara imam. Både obligatoriska och sunna böner. Som det har berättats från Amr ibn Salama. En ung pojke som brukade leda folk i bönen. För han kunde mest Koran. Och om jag inte är fel så var han 7 år gammal. Och han ledde de vuxna i bönen. För han kunde mest Koran. Men självklart så måste han ha wudu. Och han måste kunna ahkam och salat. Han måste kunna bönen. Han måste kunna tahiyyat och salat ibrahimiya och så vidare. Han måste kunna bestämmelsen som finns i bönen. För vissa människor de säger, vadå, man kan inte be bakom ett barn. Man kan, om han uppfyller villkoren. Taib, och så nämnde han hadithen här, att imamen ska följas. Imamen är där för att följas. Och sheikhen säger att den som med flit gör någonting före imamen har nollställt sin bön. Om den som skyndar sig före imamen kan alimen bil hal, om han vet vad imamen gör, wal hukum, och bestämmelsen. Och det spelar ingen roll om det är en rukun eller två rukun i bönen. Och det spelar inte heller någon roll om han sen typ väntar in imamen eller går tillbaka till där stället som imamen är på. Hans bön är ogiltig. En person som gör rukå innan imamen med flit, hans bön är ogiltig. Men ibland, låt oss säga att vi ber i det här rummet, det är fullt och någon ber där ute och inte hör, eller han hör fel och ställer sig upp eller gör rukå för imamen och så vidare. Det här är någonting som inshallah Allah förlåter. Hans bön är korrekt för han är ursäktad. Ibland stor moské, mikrofonen funkar inte till exempel och så vidare. Folk ber bakom en vägg, kvinnor ber bakom en vägg och så vidare. Och kan inte följa imamen. Så det här är personer som ursäktas. Men det finns vissa människor, Allah hedihim, som har väldigt bråttom. Och alltid gör saker typ exakt samtidigt som imamen. Och ibland före. Och här säger sheikhen att deras bön är ogiltig. Och det är Uthaymin nämner att om man gör samtidigt som imamen så är det ogillat. Starkt ogillat. Före imamen, då bönen är ogiltig. Utan det som man ska göra är att man gör allting efter imamen. Och vad är en rolig fråga. Om vi säger att någon har bråttom. Och han håller på att göra samtidigt som imamen, före imamen. Kommer han att bli färdig med bönen före imamen? Nej. Han kommer ändå att säga teslim samtidigt som imamen. Så det tjänar ingenting till att stressa i bön. Den följer imamen. Och sen här också att man säger Allahumma rabbana wa lakal hamd. När imamen har sagt sami Allahu liman hamida. Man behöver inte säga sami Allahu liman hamida, utan det räcker med att man säger rabbana wa lakal hamd. Inshallah. För profeten sa salman sa, om imamen säger sami Allahu liman hamida, så säg rabbana wa lakal hamd. Han sa inte så säg sami Allahu liman hamida. Utan han sa säg rabbana wa lakal hamd. En till sak som är sunna, som berättas från sahaba, de sa, vi brukade inte gå ner i sujud Först är det att vi såg profeten Hassalam att han hade gått ner i sujud. Så du väntar till imamen har lagt sitt huvud i marken. Då går du ner. Det är också något som är rekommenderat. وقال ويؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. Vem är det som ska vara imam? Jo, han säger personen som kan mest från Koranen. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. Om de kan lika mycket Koran, då ska det vara den som kan mest sunna. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. Om de kan lika mycket sunna, så ska det vara den som gjorde hijra först. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. Och om de gjorde hijra samtidigt, så ska det vara den som blev muslim först eller den som är äldst. طيب. Och det här har nämnts i en autentisk hadith. Så det finns typ fem. Mest Koran. Om de kan lika mycket Koran. Mest sunna. Om de kan lika mycket sunna. Den som gjorde hijra först. Om de gjorde hijra samtidigt. Den som blev muslim först. Eller den som är äldst. Och det är väldigt svårt att man ska ens komma förbi de två första. Att någon kan lika mycket Koran, lika mycket sunna. Det är någonting väldigt svårt, tror jag. Sen hijra, ålder och så vidare. Sheikhen säger också en al-atqa wal-awra muqaddam ala al-ashraf sahib al-nasab. Om du har en person som har högt släktskap, släktträd, låt oss säga att han har det bästa släktträdet som finns, han är från Ahlul Bayt, direkt från profeten Salams barnbarn. Sheikhen säger den som är mest gudfruktig har mest rätt, även om man står inför valet av en person som har bra släktträd och en person som är gudsfruktig, så kommer gudsfruktiga personen först. Och gudsfruktighet kommer också före ålder. Ålder räknas bara om de här egenskaperna är likadana. De här fyra som vi sa. De här fyra första. För det är många i moskéerna, jag vet inte om ni har sett det, att man säger alltid till den äldste tafaddal. Det är inte korrekt. Vad gjorde sahaba? Barnen ledde bönen. För de kunde mest Koran. Och det är så man ska, det är det man ska gå efter. Den som har mest kunskap. Den som kan mest Koran. Det är han som har mest rätt att vara imam. Det har inte med ålder att göra. Det har inte med position att göra. Det har inte med släkt att göra och så vidare. Tajib, utan det har med kunskap att göra. En till person som har rätt att vara imam är sultan. Muslimernas ledare. Förr i tiden så brukade muslimernas ledare vara den som leder bönen, håller fredagsbönen, håller idbönen, leder folk i hajj. Ibland leder folk i jihad och så vidare. Den muslimska ledaren är också mest berättigad till att leda folk i bönen. Sheikhen nämner också, här i fotnoten, att bönen är korrekt bakom en person som är fasiq. En person som syndar. Som syndar öppet. En person som till exempel alltid rakar skägget. En person som röker. Eller baktalar folk. Eller har flickvän och så vidare. Han är fasiq. Han är en syndare. En fasiq är en person som gör stora synder. Eller som kontinuerligt gör små synder. Alltid gör samma små lilla synd. Det här är en fasiq. Bönen är korrekt bakom honom. Även om personen har bidda, innovation, så länge hans bidda inte har tagit honom ut ur islam. Som profeten sa, alaihissalam, han berättade att det skulle komma orättvisa ledare. Han sa, yusalluna lakum, fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhtau falakum wa alayhim. De kommer be med er. Om de ber rätt, så är det för dem och för er. Wa in akhtau falakum wa alayhim. Om de ber fel, så får de synd, men er bön är korrekt. Så länge personen är muslim, så kan du be bakom honom. Men om personen har gjort någonting som har tagit honom ur islam, så kan du inte be bakom honom. Som till exempel Rafida, Shia. Du får inte be bakom dem. För deras bidda har tagit dem ut ur islam. Att man förnekar Koranen, man förbannar sahaba och så vidare. Eller en person som är kuburi, som dyrkar gravar. Och det finns. Det finns i Sverige. Du får inte be bakom honom. Och så vidare. Men om en person syndar, han har brister, han har viss bidda, så kan han vara imam. Men här är viktigt. När man är i moskén, eller man ska be på någon plats, och man, det kommer ju ofta till det här, vem ska vara imam? Då ska man aldrig putta fram en person som är fasik eller mubtadi. Om du har valet så ska du inte säga till en person som är mubtadi eller fasik, tafaddal, var imam. Utan det är bättre att du, man väljer någon som är från Ahlus Sunnah. Okej? Om man har valet så ska man inte välja en person som är fasik eller mubtadi. Men om han ändå är imam i moskén, eller folk har gjort honom till imam, så är det bara att be bakom honom. Taib. Och det är khawarij, ahl al-bida, som inte ber bakom folk. Som går och tvivlar på folks islam och så vidare. Om vi inte vet någonting, vi ber. Om du vet någonting säkert, han är en kafir, du ska inte be bakom honom. Men så länge han är muslim så kan du be bakom honom. Och han nämnde också här hadithen från profeten alaihissalatu wassalam, där han sa: "Wa la yumanna rajulu rajula fi sultanihi wa la yaq'udu fi baytihi ala takrimatihi illa bi idnihi." En person ska inte leda, eller en man ska inte leda en annan man i hans hem. Och inte heller sitta på hans ärade plats förutom med hans tillåtelse. Berättade muslim. Om du kommer hem till en person så, om man gör adhan, så ska du inte bara, men jag ska vara imam. Det går inte. Han är imam, personen som bor i huset. Men om han säger till dig varsågod, det är en annan sak. Okej? Okay? Och du ska inte heller sitta på hans typ bästa plats förutom med hans tillåtelse. Om han säger till dig sitt där, då ska du sitta där. Om han säger till dig nej, det där är min plats, så ska du respektera det. Okej? Okay? وينبغي أن يتقدم الإمام. Och det är rekommenderat att imamen står framför de beende. وأن يتراص المأمون. Och att man fyller raderna bakom imamen. ويكملون الأول بالأول. Och man fyller de första raderna före de andra. Och det är också ett fel som folk gör. Om ni kommer till moskén ibland, att de gör en ny rad innan det att raden före är full. Det är fel. Fyll raderna först som är framför innan det att ni gör en ny rad. Men det finns vissa undantag kanske, som vissa moskéer, där vill folk be mellan pelare. Och det här är fel. Man ska inte be mellan pelare. Om man ber i grupp. Profeten Salman har förbjudit att man ber mellan pelare. Så om du väljer att göra en ny rad bakom pelarna, så är det okej. Okay. Även fast det står folk mellan pelarna och raden inte är full. Det här är okej. Okay. För det är ett förbud, du ska inte be mellan pelare. Bönen är inshallah korrekt, även om du skulle be mellan pelarna. Men det finns ett förbud, och det är någonting makro, någonting förhatligt att be mellan pelarna. Om du ber i jama'a, om du ber själv sunnabön, så kan du be mellan pelarna, det gör ingenting. Men jama'a ska man inte be mellan pelarna, förutom om moskén är proppfull, på till exempel fredagsbönen eller någonting. Eller generellt, om moskén är proppfull så kan du be vart som helst. Till och med stå bredvid imamen, inget problem. Men om det finns plats så ska det inte stå mellan pelarna. En till sak som kan läggas till är att man ska lämna plats åt religiösa människor och kunniga människor bakom imamen. De ska ha en plats bakom imamen. Det finns 2-3 platser direkt bakom imamen. De platserna ska man lämna till de som är kunniga. Folk som kan Koran och så vidare. Varför? Rätta honom. Ja. Om imamen gör fel så kan du rätta honom. Eller om imamen tappar wudu. Eller kommer på att han inte har wudu, han går från bönen. Så drar han en av de här personerna att han ska vara imam istället. Det finns 2 situationer. Om imamen kommer på i bönen att han inte har wudu eller tappar wudu. Och går iväg. Han måste gå iväg. Han får inte fortsätta be. Okay? Han måste direkt gå iväg. Då finns det 2 alternativ. Antingen så går en av personerna fram bakom honom, eller han drar fram en av personerna och fortsätter att vara imam med folket bakom. Eller så fortsätter varje person och ber själv. Det är också ett alternativ som finns. Men då är det viktigt att personen bakom är kunnig. Att han kan någonting. Alltså om personen inte kan fatiha, det funkar ju inte. Så sunna är att de kunniga står bakom imamen. Och att barn står längst bak. Det är också en annan grej. Eller kvinnor självklart längst bak, men bakom männen står barnen. Och att man också sätter fot mot fot, häl mot häl. Det är också någonting som är rekommenderat. Man täcker tomrummen, som vi sa här. Sahaba, när de fick den här beordringen, ställde sig fot mot fot. Som det berättas från Anas ibn Malik i Bukhari. Han sa, men idag så ser vi folk springa iväg som åsnor från varandra. De vill inte stå fot mot fot. Så det är någonting som är rekommenderat. Man står häl mot häl. Inte tå mot tå. Om det står tå mot tå så blir raden ojämn. Men om det står häl mot häl så blir raden jämn. Wa man salla fadhan raka'a khalfa as-saff li ghayri 'udhrin 'ada salatahu. Så säger sheikhen, den som ber själv, om det så är en raka bakom raden, måste göra om sin bön. Om du går och ber i jama'a, i grupp, och du kommer till moskén och du ställer dig och börjar be själv bakom raden, alltså du följer imamen men du ber själv, så är bönen ogiltig och du måste ta igen den. Som det har berättats i en hadith att profeten sa, sedan beordrade mannen som gjorde det att ta om sin bön. Att ta om sin bön. Så vad ska man göra? Man kommer till moskén. Man försöker hitta en plats i raden. Om det inte finns så står du och väntar på att någon kommer. Taib. Vissa Allah alam, det finns bevis för det, brukar dra en person från raden framför, bak. Men jag har hört att det inte är så rekommenderat för att du stör personen i hans bön. Och han har ju liksom kommit tidigt och ställt sig i den här raden, så kommer du och dra bak honom. Det är alla inte så rekommenderat kanske, men stå och vänta på att någon kommer eller försök hitta en plats och så vidare. Jag vet att vissa lärda säger att om man kommer och det är fullt och det finns ingen plats, så är man ursäktad. Och hadithen gäller de som bara ber själv utan anledning, fast det finns plats framför. Fast Allah alam, hadithen är generell. Det är bäst att undvika det. Undvik att be själv bakom raden. Förutom, vem är det som får be själv bakom raden? Kvinnor. Kvinnor får be själv bakom raden. Ibn Abbas radiyallahu anhumah, han sa, sallaytu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dhat al-layla faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si min wara'i fa ja'alani an yaminihi. Han sa, det var en kväll då jag bad med profeten sallallahu alaihi wasallam. Jag ställde mig på hans vänstra sida. Och han tog mig i huvudet och drog mig bakom sig till sin högra sida. Den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och den bevisar att det är rekommenderat att om man ber två stycken, att personen då står på höger sida om imamen. Den andra personen står på höger sida av imamen. Inte, alltså bön är inte ogiltig om man står på vänster sida, men han ska stå på höger sida om imamen. Ett annat fel som folk gör är att när man ber två stycken så brukar alltid imamen stå lite framför den andra. Några centimeter framför. Det här finns det inget bevis för heller. Utan det här är generellt. Du står bredvid. Och du står häl mot häl. Det finns ingenting som säger att imamen ska stå längre fram. Om ni ber två stycken. Utan stå sida vid sida. Och så nämnde författaren en till hadith. إذا سمعتم الإقامة فأمشوا إلى الصلاة. Om ni hör iqama, så gå till bönen. وعليكم بالسكينة والوقار. Men gå lugnt och fridfullt. وَلَا تُسْرِعُوا. Och skynda er inte. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. Det ni hinner med ska ni be. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Och det ni missar tar ni igen. Berättad av Bukhari och av Muslim. Nam. Taib. En annan viktig fråga, Sheikh nämnde här. Personen som kommer för sent till bönen, det han tar igen, är det, alltså om han missar en raka till exempel. Han kommer till bönen och missar en raka och ska ta igen den här rakan. Ska han räkna det som sin första eller sin sista raka när han tar igen den? Alltså om du kommer för sent till Isha och missar sista rakan, Ska du då ta igen det som din första eller som din sista? Om det är din första så ska du läsa en sura efter Fatiha. Om det är din sista så läser du bara Fatiha tyst. Ja, vad säger ni? Ja? Sista. Ja. Det korrekta är att man inshallah ta'ala tar igen den som sin sista. Om du kommer för sent till bönen, så alltså låt säga Isha, du missar två raka. Okej, två raka. Du kommer komma när imamen läser tyst. Efter teslim, när du ställer dig upp, de två raka som du tar igen, är det dina första eller dina sista? Om det är dina första så ska du läsa högt i båda raka. Om det är dina sista ska du läsa tyst. Och det korrekta är att det är dina sista. Och de två som du hann med imamen, det är dina två första. Och han sa också i en hadith, om någon av er kommer till bönen och imamen är i en viss position, så ska ni göra som imamen gör. Om ni kommer in i bönen för sent, så gör som imamen. Du går in i bönen, imamen sitter, så sätter ni. Imamen är i sujud, går ner i sujud och så vidare. Imamen ska följas. Men vissa säger att den hadithen är svag. Det finns generellt andra hadith som tyder på samma mening. Andra saker som inte nämns här är kortfattat kvinnor. Får de gå till moskén? Mm, de får gå till moskén. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. I Bukhari och i Muslim. Hindra inte kvinnorna från att gå till moskén. Och en annan hadith. Wa buyutuhunna khayrun lahunna. Men deras hem är bättre. Hör dem, Abi Dawud. Så om kvinnan vill gå till moskén så får hon gå till moskén. Men det är bättre för henne att be i sitt hem. Det är också rekommenderat när man går till moskén att man gör dua. Den här åkallan som man gör när man går till moskén. Man ber alla om ljus. Att man gör dua när man går in i moskén. Och dua när man går ut från moskén. Att man ber två rakar innan att man sätter sig i moskén. Man ska också undvika dåliga dofter. Man ska inte äta vitlök, rå vitlök innan man går till moskén. Får man äta tillagad vitlök då? Det får man. Om det finns vitlök i en sås till exempel, så kan du gå till moskén efter att ha ätit den här maten. Men du ska inte äta rå vitlök eller rå lök och sen gå till moskén. Om det inte finns någon doft, det är en annan sak. Men om du luktar äckligt så ska du inte gå till moskén. Och vissa väl, man säger också samma sak med cigarettrök. Vissa människor, alla yahdihim, de står ute för moskén, röker, fimpar. Och nästan blåser ut röken när de är på väg in i moskén. Och så går de direkt till början, Allahu Akbar. Och alla, ibland du blir spyfärdig av den här doften som kommer från den. Det är också fel. Man får använda miswak, man får använda min tuggummi, skölja munnen, förstår du? Plus att självklart han ska inte röka överhuvudtaget, men man ska undvika dåliga dofter som det har nämnts i Bukhari och i Muslim. Vilken rad är den bästa raden då?
Första.
För kvinnor också?
Nej.
Nej, den bästa raden för män är den första. Taib. Och för kvinnor?
Sista.
Men de säger vissa ulema, det här är om det inte finns någonting mellan männen och kvinnor. Om det är öppet. Som det var i profetens moské. Men om det finns en vägg som det gör nu. Så säger de det är bättre än första. För det betyder att du har kommit tidigare till moskén. Och illa. Är att det som är fel är att de är närmare männen. Och den värsta raden för männen är den sista. Så det blir mer fitna. Men den här orsaken finns ju inte om det finns en vägg emellan. Men den första raden är ändå den bästa. För män. Så är det. En annan fråga är, när har man hunnit med en raka? Om du kommer för sent till bönen. När har man fångat en raka?
När hinner rokoen?
När man hinner rokoen? Samma sak, Mustafa?
Jag tänkte säga innan.
Nej, det är samma sak. Innan imamen säger Sami Allahu liman hamida i ruku. Om du går in i bönen i ruku så har du hunnit med den här rakan. Men det är på villkor av att du har sagt Allahu Akbar, gått ner och kroppen har fallit på plats. Du säger Subhan Rabbil Azim. Och om imamen går upp så har du hunnit med den här rakan. Även om du inte har läst Al-Fatiha och så vidare. Taib. Och det här bevisas av hadith Abi Bakra. En sahabi som kom för sent till bönen. Och när sahaba var i ruku så gjorde han takbir innan. Innan han kom till raden så Allahu Akbar, gick ner i ruku och gick i den här positionen tills att han ställde sig i raden. Och det här var någonting som han gjorde. Och han brukade säga den som har hunnit med ruku har hunnit med raka. Och det har nämnts också i vissa hadither. Och det fanns andra från sahaba som också var på den här åsikten. Att den som har hunnit med ruku, han har hunnit med raka. En annan viktig sak, om du kommer i den här situationen. Att imamen och folk är i ruku. Måste du då säga två Allahu Akbar. En för att gå in i bönen. Och en för att gå ner i ruku. Eller räcker det med den första?
Båda två.
Den första räcker. Det har nämnts från sahaba. Att den första räcker. Du säger Allahu Akbar och går in i bönen så går du direkt ner i ruku. Det har nämnts från vissa av sahaba att det här räcker. Men det är självklart bättre att säga båda. En annan viktig sak när man är imam är att man ska inte förlänga. Man ska inte överdriva i bönen. Det har nämnts i en hadith. Om någon av er är imam så ska han underlätta. För bland folket finns det små, gamla, svaga, sjuka. Men om han ber själv så kan han be hur han vill. Om du ber själv så be hur du vill. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och Umar radiallahu anhu brukade säga La tukrihu nas illa ma hum fi. Att få inte folk att hata det de gör. Alltså bönen. Han sa det till folk som bad för länge. Om du ska be Isha och du börjar läsa surat al-Baqarah. Det är något bra att läsa Koranen, men det är inte alla som har tid. Och det var en gång en man som gjorde det från sahaba. Han läste Baqara i surat al-Isha. En man, han bara gick ut och bad själv. Och gick därifrån. Han fortsatte avsluta bönen själv och gick därifrån. Så den här sahabin gick till profeten och sa den här mannen är en hycklare. Och sen när mannen berättade vad som hade hänt. Så profeten sa var jättearg på den här sahabin. Som hade läst mycket Koran. Han sa det är fel. Läs Idha Shamsu wa Duhaha, Surat al-Layl och så vidare, Surat al-Duhaha, de här korta surorna. Ska inte göra det svårt för folk. Inna minkum munaffirin. Det finns de bland er som skrämmer iväg folk. Man ska akta sig för det här. Vissa människor de överdriver. Läs någonting normalt, en halv sida Koran ungefär. Det passar bra i Salat al-Aisha. I Salat al-Fajr kan man läsa lite längre. طيب في أبرنها في رداغ والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين